Svenska berättelser.
En sjömans story börjar nästan alltid med att ange båten, platsen, tidpunkten. Men sen, för ett ögonblick öppnas ett ljus och äventyr, plötsligt som en uppflammande stormsticka i en styrits mörker, formas en hjälte. En tatuerad man som frös och som svalt men som klarade allt. Och så sjöng vi. En sjöman fruktar ej döden.
En sjöman fruktar ej döden. En berättelse av Gösta Bogenholm.
Jag är född ombord på en båt. Nej, kanske inte riktigt. Men så snart mamma skrevs ut från KK2 i Göteborg packades jag ner i en korg. Och liksom Moses i Bibeln sjösattes korgen. Dock inte på Nilen, men ombord på Göta kanalångaren Sigurd av Lidköping. Där var pappa kapten. Han var kung, han var kejsare. Mamma var kocka ombord. Min syster, som är 2 år äldre än jag, fick ibland frågan: vem bestämmer er familj? Mamma bestämmer hemma, sa Andriette. Hon heter så, min syster. Men på båten, där bestämmer pappa. Och han där, nu pekade Rorsman på mig. Han där ska väl gå i sin fars fotspår. Jag visste det. Alla visste det. Redan när barnmorskan på KK2 lyfte fram mig till mamma och sa: fru Bogenholm, det blev en pojke. Stod det klart för alla damerna på salen att han där, han blev aldrig något annat än en simpel sjöman. De fick rätt. Mamma, syster Lyster och jag var tillsammans på pappas båtar nästan oavbrutet fram till vi började skolan. Ofta träffade vi på barn som lekte vid hamnarna. Ibland följde vi dem hem. Vi pratade svenska och de pratade på sitt vis. Men jag minns att vi lekte med dockor och träbilar. Vi hoppade rep, kastade boll. Någon gång följde ett barn med ombord och lekte bort några timmar medan hamnens kranar fyllde eller tömde våra lastrum. Några familjer valde liksom vi att leva familjeliv på lastbåtar. Men flertalet sjömansbarn levde med mammorna i land och med en pappa som blev mer och mer främmande och störande var gång han gästspelade i hemmets härd. Men så blev det inte för oss. På kvällarna läste mamma högt och hon sjöng för bryggvakten. Vi sjöng mycket. Mamma samlade sånger i handskrivna visböcker. Döden var mycket närvarande, både i mammas sånger och i sjömännens minneskavalkader. Och så sjöng vi: en sjöman fruktar ej döden. Efter Sigurd var pappa skeppare på motorskonaren Ulla av Lidköping. Hon hade 3 master och 5 segel. Klyvare, fock, gaffelfock, storsegel och mesan. Kosan var ställd mot Grängsmått i Skottland. En morgon mötte Ulla delfiner på Nordsjön. Delfinerna simmade i kapp med båten. De hoppade i glädje, sprang upp ur havet. Eller så lade de sig på sidan. Simmade på sniskan i båtens hastighet. 8 knop. De kikade på oss med det öga som var riktat uppåt mot båten. Min 6-åriga gosseblick mötte ett delfinögas ljusbruna iris. Förmiddagsvakten stod på bryggan. Havet var stilla, himlen molnfri, så när som på ett ensamt litet moln som liknade djuret på cigarettpaketet Kamel. Mitt mest påtagliga barndomsminne av Grängsmått är alla lösspringande hundar. Man sa att de tillhörde inkallade pojkar som stupat under kriget och som nu låg begravda i namnlösa gravar med en enda påskrift. Noun unto God. Det betyder att den begravde är identifierad som britt på den sönderskjutna uniformen. Men i övrigt är den döde okänd av människor, känd blott av Gud. Noun unto God. Hundarna sov bredvid sådana gravstenar på kyrkogården i Grängsmåt. Det var i alla fall så man förklarade för oss barn varför det sprang så många lösa hundar i Grängsmåt 1953. Sverige var beroende av stenkol för sin energiförsörjning. De första 5-6 efterkrigsåren köpte vi årligen flera miljoner ton kol och koks från Polen. Polen hade 30 fartyg 1946. Sverige hade 2076 skepp 1946. Av dem var 814 segelförande lastfartyg. De flesta, men inte alla, hade hjälpmotorer. De kallades därför endera motorseglare eller motorskonare. Ulla var motorskonare. Hon var bärgad just bara för att bära hem polskt kol. Kinnekulle hette en annan motorskonare. Hon hade lastat över märket och gav sig iväg från Polen i februari 1948 med 302 ton kol i lastrummen, trots stormvarning. Hon fick eld ombord och hittades övergiven, drivande, nedisad lite söder om Falsterbo Revs fyrskepp. Exakt vad som hänt vet man inte. Elden har varit våldsam och bränt igenom styrstaket. Det blev varmt om fötterna för Rosman. Han avvek. Han flydde från det brinnande i henne. Fri och utan Rosmans fasta hand blev Kinnekulle yster. Fartyg utan roder lägger sig tvärs vind och vågor och rullar värre än själva fan. Och då är det mycket svårt att stå upprätt. Styrhytten bröts loss under de våldsamma kasten. Allt som kommer lös under sjögång går över bord. Om sjömännen på något vis sökt motverka dessa krafter utsatte de sig för livsfara. Att halka på nedisade däck. Att spolas över bord, att trilla, fastna eller nedslås av det som kommit lös och att följa det lösa i sjön. Under fruktlösa försök att släcka elden och motverka förlusten av styrhytten har av allt att döma besättningen spolats över bord. En bärgningsångare från Köpenhamn boxerade Kinnekulle till Helsingborg där lasten lossades. Pappa var ombord under bärgningen. Han talade ofta om Kinnekulle. Media antydde att Kinnekulle prejats av polska eller sovjetiska bevakningsfartyg och att besättningen satt på fästning i Polen. UD kopplades in. Fler fartyg sjönk. Vanligen överlevde besättningen eller delar av den. Och kan berätta vad som hänt. I några fall där fartygens besättning inte överlevt uppgav delar av svensk press att dessa fartygsbesättningar tillfångatagits av kommunistiska sjörövare och förts till fängelse i Polen eller i läger i Sibirien. Det låter inte klokt idag, men sådan var jargongen under det kalla kriget. Vem drog nytta av en sådan verklighetsbeskrivning? Inte var det sjömännen. Att skylla olyckor på polska och ryska pirater är detsamma som att undandra sig ansvar för bristande sjösäkerhet. De 17 första efterkrigsåren mellan 1946 och 1963 sjönk 277 svenska fraktfartyg. 277 tusen sjömanslik. Ett fåtal flöt i land. De flesta blev kvar på sjön. Grannen under oss eftersände post och vattnade våra krukväxter så länge han bodde i vårt kvarter. Han hette Allan. Han fruktade ett tredje världskrig. Stoisk väntade kvarterets andra grannar att stormen skulle bedarra. De flesta väntade, avvaktade och hoppades att freden skulle bestå. 1952, mitt under brinnande Koreakrig, packade Allan sina resväskor och flydde ovädret sydostvart till Australien. Likt en skräckslagen emu gömde han huvudet i Victoriaöknens sand. När han inte kliade grus ur ögonlocken skrev han brev till mamma. Hans första brev hade ett mörkgrönt, stålgraverat näbbdjur som frimärksbild. Innehållet var en domedagspredikan. Han skrev om gräshoppor, skorpioner, eldstormar, svavel, att vägglöss kan överleva kontakt med anrikat uran från helvetet och om elden. Kackelacker är de enda vi som kan överleva ett atombombskrig. Bomben skrämde mig. Berättelser om ilandflutna sjömanslik med feta ålar, tjocka som underarmar i likens innamäten och ögonhålor skrämde mig. Berättelser om Kinnekulle skrämde mig. Döden var ständigt närvarande. Pappa, om jag blir sjöman, kommer jag dö på sjön då? Nej då, pojken min, svarade far. De flesta sjömän går ju i land och blir gamla. ...1959 och 60 var pappa skeppare på spökskeppet Kinnekulle. Hon var reparerad, konverterad till motorfartyg. Seglen var ilandtagna. Men hon seglade fortfarande för tun i Lidköping. Jag var ombord på jullovet. Vi lastade sågade bräder i Kristinehamn för Stralsund i DDR. De stora pojkarna berättade om förföljelser, fitta, fylla, flyktingar och om en så miserabel planekonomi att man måste hålla hårt om de lätta östtyska aluminiummynten. Annars blåser vinden bort dem från handflatan. Kinnekulles förra besättning sitter fängslad i kommunisthelvetet, sa jag. Det är sådana smällar man får ta, svarade skeppets lättmatros. Så den försiktige amiral jag var, bar jag far när ingen annan hörde på, och jag möjligen kunde få mönstra av innan Kinnekulle klarerat ut vid Klippans tullstation i Göteborg. Kunde möjligen pappa hitta väg över Kattegat mig förutan? En sjöman seglar jorden runt, kärvere vitt bom bom, hans hemkomst blir en glädjestund. Kärvere vitt bom bom, sjöng jag i brist på bättre argument. Du var ju nyttig vid lastningen i lusasken och du styrde som en gud efter kompassen över grodhavet. Inte får du svika för lite bolsjevikskräcks skull. Följer man bara lagar och förordningar, både där och hemma, och inte hitta på något, då händer inget. Pappa, en sjöman fruktar ej döden, sjöng far och ströp all vidare diskussion. Istället för spårvagnskupongen fick jag beröm, erkännande och kojplats i Skansen bland de stora pojkarna. Vi förtöjde bakom järnridån, bredvid kajens glänsande kranräls. Nattens stjärnor blinkar löftesrik över Stralsunds hustak och tv-antenner. Fram kom en snurreburri hoppandes ut i nav, eller skulle se min tavla dig. Florida vatten och strykjärn kom fram. De stora pojkarna gick från skeppsbord. Deras ögon tindrade, men jag som var ung och okonfirmerad fick inte följa med. Jag blev ensam kvar ombord med pappa och med mitt frimärksalbum. Första gången jag mötte äldre Stig Ingvar var vi båda barn. Ulla låg på slipen i Lödöse och bytte propeller. Stig Ingvar var något år äldre än jag, möjligen jämngammal med syster Lyster. Av barnen på varvet lärde vi oss lägga huvudet mot järnvägsspår och avgöra hur långt borta tåget från Trollhättan var. En förskräckt mamma lockade bort oss från livsfarliga lekar på barnvallen. Vi fick blåbär och spenvarm komjölk. En kväll klättrade Stig Ingvar ombord på stegen som tjänade som Ullas landgång under torrsättningen. Han hade en kattunge med sig. Nästa dag sjösattes Ulla och vi lämnade Lödöse. Bye bye. Nästa gång vi möttes, Stig Ingvar och jag, var han äldre på ångfartyget Diana av Lidköping och var ung man. Vi gick med passagerare mellan Göteborg och Stockholm via Göta kanal. En dag när vi passerade Lödöse på väg mot Lilla Edets sluss påstod plötsligt Stig Ingvar att denna håla, som strängt taget inte var mer än ett par hus, ett varv, några betande kor och vass, var Göteborgs föregångare. Det var flera än jag som blev förbannade. Göteborgs grundare stod staty på Gustav Adolfs torg. Basta! Smockan hängde i luften. Hur dum får man vara? Fegt och tjurigt erkände Stig Ingvar att han kanske hade fel. Sen sa jag, dö! Ulla låg på varvet här en gång när jag var barn. Vi lekte med varvsbarnen och vi skulle få en kattunge. Var det er vi var med? Sa Stig Ingvar och såg plötsligt på mig med andra ögon än tidigare. Ni bara försvann ju. En morra var eran båt borta ju. Ungefär så gick det till när vi återupptäckte varandra. Minnet av kattungen gav plötsligt en helt annan tyngd åt Sven Ingvars spekulationer. Nu var vi två i Skansen som trodde på Lödöses forna storhet. Men det fick ett hastigt slut. Det är natt ombord på passagerarbåten Diana. Året är 1963. Diana var handstyrd. Hon saknade kommunikationsradio. Vakthavande befäl, tillika fartygets befälhavare, kände sig obekväm i den mörka och nedsläckta styrhytten. Håll på fyren där framme, sa kapten till lättmatrosen som stod till rors. Kapten avlägsnade sig från bryggan, ursäktade sig med en lätt genomskådad nödlögn. Utkik saknades. Någon minut senare hamnade kapten i livlig diskussion på båtdäck med en grupp amerikanska passagerare som satt sig i lä bakom skorstenen. Man smågroggade, längtade till lä och diskuterade alltings naturliga jävlighet. Och det är så intensivt att ångarens kapten glömde sig. Lättmatrosen höll på fyren som han blev tillsagd. Fyren kröp närmare, bländade Rorsman med sitt svepande vita ljus. Två flash var sjätte sekund. Närmare, närmare. Han blev rädd, öppnade styrhytsdörren i Lovart och skrek för full hals. Kapten! En hand tryckte på dörren mot vinden, den andra höll ett stadigt grepp om ratten, stadigt samma kurs, samma blink, samma skrik. Kapten! Och så rände ångaren upp på Lurerösjär. Det brakade som det bara kan braka när bottenplåtar skrynklas sönder under gång över undervattens skär. Har man hört det en gång glömmer man det aldrig. Den 9 augusti 63 skrev Göteborgs-Posten. Göta kanalångaren Diana som natten till fredagen förliste i Vänern hade inte plats i livbåtarna för de 50 passagerare och 17 besättningsmän som fanns ombord. Fartygets två livbåtar var avsedda för endast 12 personer vardera. Hon sjunker. Någon skriker. Många sitter apatiska och handlingsförlamade. En passagerare är missnöjd med sitt vita korkbälte från Anno Dazumal som han plockat fram ur livbälteslåren. I lä sitter passagerare och apatiska skeppskamrater. Några ber till Gud. Andra stirrar rakt fram med förlorad framtidstro. Några håller sig fast i däckstötter och lyssnar uppgivet på fartygets huggande i berget under oss. Den missnöjde passageraren erbjuder mig dollar i utbyte mot min moderna brandgula flytväst. Jag tar ingen muta, men byter min flytväst mot hans korkbälte och känner mig som en fjärdeklassens människa. En simpel sjöman vars värdelösa liv är mindre värt än hans. Diana lägger över, får slagsida. Rötägget sitter apatisk och handlingsförlamad i en korgstol på bryggdäck. Vi sneglar åt hans håll när vi jobbar med att göra livbåtarna klara. Pappa tar över befälet. Jag är inte rädd. Tvärtom. Mitt vita korkbälte är knutet tufft och jag känner mig som hjälten John Wayne ombord på ångaren Amindra i filmen Den långa resan hem, The Long Voyage Home. Jag har samma typ av korkbälte som han. En sjöman fruktar ej döden. Jo, jag pissade på mig. Det är visserligen sant, men det berodde enbart på att manskapets toalett och de andra skithusen stod en meter under vatten. Skulle jag slänga ut snorren över relingen och pissa i grodhavet nu när så många passagerare är uppe på däck? Aldrig. Det värmer en stund, skriks Ingvar åt mig i blåsten när vi stod vid livbåtstaljans rep. Minuterna innan fyrvaktmästare Walter Andersson kom ut till oss med sin isförstärkta järneka. Sjön gick hög. Järnekan slog hårt mot Dianas vita utsida och skrapade bort många timmars mödosamt målad vitfärg. Vi hjälpte, knuffade och tvingade ner vätskrämda människor i en öppen eka av järn. Stig Ingvar och jag klättrade ner i järnekan, höll oss fast i lotsledaren och tog emot passagerare och besättningsmän. Några vägrade släppa relingen när fötterna stod på det översta lejdarsteget och ryggen var vänd mot sjön. Pappa stod vid relingsgrinden. Han höll ett järnschackel i handen. Han hotade slå hårt på de fingrar och vitnade knogar som inte släppte relingen. Rädslan fick dem att klättra och vi två tog emot dem på järnekan. Walter Andersson rodde 5 gånger fram och åter mellan Lure, Röskär och Stångudels fyrplats innan Diana var tömd på besättning och passagerare. Sista resan till Stångudden följde Stig Ingvar, kapten och jag med. Men pappa stannade kvar. Han valde att vänta ombord på Diana tills bärgningsbåten kom. Det sista jag såg av pappa när vi roddes iväg i Walter Anderssons eka av järn var att pappa stod ensam på Dianas däck. Han tog fram och knöt fast ett likadant vitt korkbälte runt livet som det jag bar på. Diana saknade livflottar och tillräcklig livbåtskapacitet. Tillsynsmyndigheten ställde inga träliga krav på flottar. Inte heller krävde Kungliga Sjöfartsstyrelsen livbåtsplats för alla ombord. Ägarna såg ingen vits med att köpa mer säkerhetsutrustning än vad myndigheterna krävde. RMS Royal Mail Steamer Titanic sjönk 15 april 1912 i Nordatlanten. 2225 själar fanns ombord. Titanic hade livbåtsplats för bara 1178 människor. Mer än 1000 människor frös ihjäl i havet eller dränktes ombord därför att Titanics kapten valde trots varningar att segla längre norrut än nödvändigt och dessutom hålla hög fart i vintriga vatten. I film och litteratur skylls olyckan på ett isberg. Verkligheten är att RMS Titanics och SS Dianas kaptener var två rötägg. Båda stack till sjöss utan livflottar och med för få livbåtar. Hade Dianas kapten satt utkik eller stått kvar på bryggan bredvid Rorsman hade Diana aldrig kolliderat med en fyr. Hade Titanics kapten lyssnat på isvarningar, tagit en sydligare kurs och slagit ner på farten hade RMS Titanic aldrig kolliderat med ett isberg. Men tillbaka till 1963. Årets näst sista dag kolliderade i stiltje och tjocka den franska ångaren kapitän Louis Molbert av Rouen med oljetanken Rosborg av Köpenhamn på Kattegat, 7 sjömil norr om Anholt. Den franska ångaren sprang läck och började sjunka. Trots inströmmande havsvatten förbjöd ångarens kapten sina sjömän att lämna skutan. 13 gastar samlades runt kartbordet på bryggan för ordergivning. 8 av dem ska snart dö. Högsta tryck under pannorna, skrek kapten på franska i talröret ner till maskin. Det läckande skeppet rör sig mot Lilla Middelsgrund som ligger 13 sjömil väster om Varberg. Lilla Middelgrunds grundaste grund är 6 meter djup. Den franske kaptenen avsåg att stranda ångaren där. Det var ett miserabelt beslut som visar att kapten Ue mer värderade penningar och penningars värde än eget och andras liv. Klockan 13.45 sjönk den franske ångaren på 45 meters djup. Hon landade på babordsidan nere i fiskarnas värld och långt innan hon nått fram till Lilla Middelgrunds grundaste grund. Strax innan ångaren dök firades babords livbåt under gång och det är så valhänt att livbåten slog runt. 12 man i gångkläder och med korkbälten runt livet jumpar i och får iskallt decembervatten över sina huvuden, runt sina kroppar och innanför korkbältena. 7 man frös ihjäl i det iskalla vattnet. 5 man trotsade nedkylning, hypotermi, huttrande, skräcken, höjd puls, förvirring. 5 man klarade att simma fram till den upp- och nedvända livbåten, krypa upp på den och sätta sig gränsle över kölen, tätt, tätt in till varandra. De värmde varandra, de sjöng tillsammans, just bara för att inte somna när huttrandet avtagit och när kroppstemperaturen sjunkit och hjärnan slutat signalera köld. En av männen signalerade SOS rakt in i tjockan med en vanlig ficklampa. 3 korta, 3 långa, 3 korta. Efter 2 timmar signalerande upptäcktes SOS-signalen av Karlstadbåten Gapen. Radiotelegrafist till Aftonbladet. Nödsignal med ficklampa blev räddningen. Det går några år, rätt många år. 41 år och 8 månader för att vara exakt. På sensommaren 2005 trålar Nordland av Träslövs läge nära det franska vraket. Det låter sig göras. Det franska vraket är utsatt på trålarens sjökort och vrakdelarna inte spridda. Trålen går klar vraket, men får den franske kaptenen Josef Hue skalle i trålkalven. Dödskallen grinar med tomma ögonhålor mot trålarnas skräckslagna fiskare, medan levande fiskar sakta kvävs till döds på trålarens däck. Den franske ångarens 52-årige kapten Josef Hue från Saint-Malo hade vägrat att överge sin sjunkande skuta. I chock och ruelse valde kapten Hue att följa sin ångare till havets botten. Hans kadaver blev föda åt asätande havsinvånare, men skallen bäddades in i bottendy under Kattegas blåa böljor. Hallands Nyheter skriver 5 september 2005. Kapten Hues kranium bars i land i en brun papperspåse och överlämnades till polisen i Varberg. Några år senare står jag på brygga med pappas sextant i högernäven. Det är arvegods. I vänsterhalden håller jag stoppuret och en Starfinder med runda och vridbara plastskivor. Det är stjärnklart. Vintergatan är en ljus bro över natthimlen som mellan stjärnor och planeter är mörkare än Polens svartaste kol. Tusen och åter tusen ljuspunkter lockar mina ögon. Jag hittar Venus, men ingen horisont. Det är för mörkt. Månen är nedan. Motorn går. Grön mareld flammar ut med fartygssidan. Penna, papper och Browns Nautical Almanac ligger på kartbordet i styrhytten. Med en bra sextant och en klocka som inte drar sig allt för mycket kunde pappa på ett ungefär räkna ut sin longitud. Och det kunde hans far och hans farfar före honom. Pluggade de stjärntabeller? Hade de en sekundnoggrann tidsuppfattning? Det är svåra aldrig svårare man gör det, sa pappa den gången 1960 när jag handstyrde MF Kinnekulle av Lidköping i rännan mellan Rygen och Stralsund. Jag var 13 år och styrde efter den östtyske lotsens anvisningar. Nu lägger jag ifrån mig sextanten på kartbordet. Ger GPSen ett ögonkast. Diana kommer för mig. Pappa kommer för mig. Den franske kaptenen kommer för mig. Karsten Jensens bok Vid i drunknade tränger sig mellan mina tankar från förr. Boken ligger på kudden i min koj. Den har ett bomärke mellan sidorna 150 och 151. Det var där jag slutade läsa om James Cooks återfunna skalle. Jag kippade efter andan. Den James Cook? Ja, den James Cook. Resolutions, Discoveries kapten, Vänskapsöarnas, Sandwichöarnas och Sällskapsöarnas upptäckare. Den James Cook. Ja, men det är omöjligt. James Cook dräptes ju på Hawaii. Han skulle inte ha skötet hövdingen. Hans kött halstrades över öppen eld. Men hans huvud hittade de aldrig. Har du hittat det? Det var inte lätt. Jag funderar på titeln. Vi, det drunknade. De flesta sjömän går ju i land och blir gamla. Men vi andra då? Vi som ännu inte gått i land, är vi de som ännu inte drunknat?
Du har lyssnat på En sjöman fruktar ej döden. En berättelse av Gösta Bågenholm i serien Svenska berättelser. Och vill du skicka en hälsning till Gösta så kan du göra det via mig, programmets producent Ola Hemström på ola.hemstrom@sverigesradio.se. Vi hörs!